Hej och välkommen till Familjehemspodden, en podd för dig som är intresserad av familjens frågor, själv är familjehem, är eller har varit familjehemsplacerad eller för dig som har ditt barn i familjehem. Vi som har den här podden heter Birgitta Harberg
och Monia Sunesson. Och dagens avsnitt kommer handla om att handleda familjehem. Att handleda familjehem är faktiskt mycket mer än att faktiskt bara åka till ett familjehem och få lite fika. Mm. Det handlar om att familjehemssekreteraren använder sig av sin yrkeskompetens och metoder och strukturerat sätt följer hur familjehemmet tar hand om och stöttar barnet som de har placerat hos sig. Det kan handla om hur de ska ta hand om barnets olika känslor. Barnet kan ju till exempel sakna faktiskt sina föräldrar. Mm. Som de har varit med om ett trauma. Oavsett vad de har varit med om innan så är det ett trauma att lämna sina föräldrar. Så det är många delar som ett familjehem kan behöva handledas i.
Ja, för många gånger så tänker vi från socialtjänsten att när vi väl har placerat ett barn i familjehem så tänker vi att ja, nu är det klart. Men det är ju faktiskt då det riktiga jobbet börjar. För att vara familjehem och ta emot ett annat barn i sitt hem, det är inte alltid enkelt. Det kan uppstå konflikter, men det kan också uppstå oerhört mycket glädje att ta emot en ny individ i sitt hem. Men för det placerade barnet så är det ju inte alltid helt enkelt. Man kommer till en helt ny familj, mängder med nya rutiner och regler, vad man ska göra och inte göra. Ofta är det också den här saknaden som man har av sin mamma och pappa. Och ibland förstår man att man inte kan bo hos sin mamma och pappa. Och ibland gör man det inte.
Precis.
Men det skaver ju i barnet. Mm. Och just därför är det ju handledning av familjehem så viktigt. För det är ju familjehemmet som ska ta hand om barnet.
Mm, precis. Och du, Birgitta, har ju varit iväg i Skåne. Och träffat Henrik Segerlund. Henrik, en socionom. Mm. Som även är författare. Och har lång erfarenhet av handledning av just familjehem.
Mm. Och Henrik, han är en spännande man som bland annat har varit med och tagit fram ett koncept att handleda familjehem. Ett nytt koncept. Och han har ju utbildat då individer eller familjehemssekreterare både i Skåne men även i övriga Sverige, då, bland annat Stockholm. Och den här utbildningen då grundar sig i att handledning av familjehem är en dialog med familjehemmet men också en arbetsledning av familjehemmet.
Spännande.
Mm. Mm.
Då ska vi få lyssna.
Ja. Mm. Så, hej Henrik Segerlund.
Hej.
Välkommen till Familjehemspodden.
Tack så mycket.
Vi har ju bjudit in dig hit för att prata med dig om att handleda familjehem.
Mm.
För du har ju varit verksam inom familjehemsvården under många år och även arbetat som både första socialsekreterare, verksamhetsutvecklare och högre chef inom olika delar av socialtjänsten.
Det stämmer. Jag har en dragning tillbaka till familjevården. Hur jag än gör så verkar jag hamna där i någon mening.
Ja, du gör ju det.
Ja.
Och du har ju varit med, om jag förstår det, att utveckla det här konceptet att handleda familjehem här nere i Skåne län.
Det stämmer. Jag har varit utbildare på Kommunförbundet Skåne från 2008 och framåt.
Ja.
Mm.
Hur många familjehemsekreterare tror du att det är du har utbildat i den här metoden?
Kanske 250-300
mm.
någonting.
Mm.
Det finns väldigt många i Stockholm. Jag har varit uppe i landet också och hållit utbildningar. Och det är betydligt fler som kommer när man är där uppe. Men vi har haft några omgångar här i Skåne och det går alltid bra.
Härligt. Och om jag förstår det hela rätt så är det här en gedigen utbildning som sträcker sig över 2 heldagar.
Mm, det är det. Det är en utbildning jag ärvde av Sigvard. Jag började faktiskt utbilda för att jag var elev på steg 1 utbildningen till Sigvard. Och han på något vis fick för sig att jag var hans mönsterelev. Så jag skulle vara med honom och hålla en utbildning. Sen blev han sjuk så jag fick börja göra det själv.
Och för våra lyssnare, vem är Sigvard?
Sigvard Persson är en legitimerad psykolog med högsta svarta bälte i psykoterapi. Mm. Handledare av i princip alla behandlingshem för vuxna personer med missbruk.
Mm. Och så skapade han, och sen ser det mera med dig, den här utbildningen. Och vad är det för teoretisk bakgrund i utbildningen?
Det är dynamisk psykologi med ganska mycket exempel från transaktionsanalysen. Sen har jag faktiskt hittat på egna modeller.
Aha.
Och tagit in pedagogikens grunder om inlärningsstrategier som vi har. Och lite KBT faktiskt. Mm. Det har varit, jag har jobbat med familjehem i på något sätt sedan 2002.
Mm.
Det är ju inte, och i det skrået är jag ju därför för många ganska ny. Eftersom det är ett jobb som folk har en tendens att behålla i många år. Men jag tycker ändå jag har samlat på mig en del. Alltså ren trial and error. Att man försöker resonera med människor utifrån någon modell. Och så ser man vad som fungerar och vad som inte fungerar. Så jag har också tagit bort sånt som är meningslöst för folk. För 10 år sedan så satt jag ofta och lät familjehemsmakar titta varandra i ögonen i 9 minuter och så. För enligt KBT ska det vara ett sätt att få inre frid genom att utmana sina fobier. Att titta någon länge i ögonen, vilket vi provar nu, är ju något vi värjer oss för. Och då tänkte jag att men det låter ju alla familjehem göra, så kommer de att bli tryggare personer. Det blev de inte och därför har vi slutat med det. Men annars är ju upplägget har sin utgångspunkt i jag önskar mig att man går den här kursen 2 dagar, får en litteraturlista och sen kan man handleda familjehem.
Mm.
Utifrån vad man faktiskt pratar om i familjehem. Så det är inte en modell som är till för att jag ska känna mig kunnig eller för att, ja, den är ju kvalitetssäkrad av Kommunförbundet, men
och då pratar vi om Kommunförbundet i Skåne.
Kommunförbundet Skåne.
Precis, ja. Även om ni har haft utbildningen över Sveriges andra delar så är det Skåne som har gjort det.
Mm. Det stämmer.
Mm. Och den här, när man har gått den här utbildningen, så vad är det egentliga syftet då? Vad är det du vill att dina kursdeltagare ska ha uppnått? Du sa att de skulle kunna handleda familjehem.
Ja, det tycker jag. Mm. Det har varit lite olika. Faktiskt den allra första gången jag höll kurs så var jag yngst i rummet.
Mm.
Och hade en ganska skeptisk publik. Och då får man rikta in sig på att man förmedlar innehåll i böcker.
Mm.
För att fördjupa kunskaper som folk redan har.
Mm.
Numera, de senaste åren, så är jag ju snarare snart äldst i rummet. Och anses ha lång erfarenhet, vilket ju, det känns ju alltid konstigt. Men då vill jag förmedla ett sätt att resonera med människor med uppdrag som familjehem som gör att man kan börja använda det samma dag.
Mm. Och det är därför efter. Det är olika teorier också som ni har i utbildningen.
För otroligt att mycket praktisk övning.
Ja.
Det är ju så. Transaktionsanalysen och allting från även Bibeln ju har mycket trianglar. Och 3 enheter.
Mm.
Barn jagtillstånd, vuxen jagtillstånd, föräldrar jagtillstånd. Vi är offer, förövare, eller offer, förföljare och hjälpare.
Mm.
Vi har olika 3 enheter. Och då under kursen så delar man upp folk 3 och 3 som sitter och gör olika. Och alla övningar som vi gör vill jag att man gör i familjehemmen också. Mm. Där är man ju inte alltid 3, men man kan resonera utifrån de rollerna. Vi har en annan också där man har existentiella positioner. Där någon får vara, ha lågt självförtroende, någon alldeles för högt självförtroende. Och någon ska medla.
Mm.
Det exemplet kanske jag kan berätta lite mer om, för det är ganska tydliggörande med, utifrån syftet med hela utbildningen.
Men gör det gärna det.
Det är ju så att de existentiella positionerna är väldigt enkelt. Det är plus och minus tecken. 2 tecken per position. Där det första tecknet står för hur jag ser på mig själv och det andra hur jag ser på dig eller på den andra. Så om jag är plus plus så har jag tillmäter jag värde till mig själv och till dig. När jag är minus plus så tycker jag att jag själv är dålig, men du är fantastisk. När jag är plus minus så tycker jag att jag är bra, men du är en idiot. Och minus minus, då är jag en värdelös människa i en värld där ingen kan hjälpa mig. Övningen går till så att tre personer får rollerna plus plus, plus minus och minus plus. Så en är balanserad, tycker om sig själv och de andra. En tycker inte om sig själv, men de andra har tilltro till dem. Och den tredje har bara tilltro till sig själv. De tre ska tillsammans göra en veckomatsedel med lunch och middag för 5 dagar. Många tycker illa om övningar, man värjer sig, det är lite jobbigt. Men just den övningen brukar folk gå in i med hull och hår. Och det intressanta är inte hur det går med själva matsedeln, för den blir alltid färdig, utan det intressanta är de processer som sätter igång. Där det alltid, vi tror ju att det är den som är plus plus, det är den kloka, det är den balanserade och duktiga personen som är som man ska. Men det kommer att vara den som är plus minus som styr utvecklingen. Och det är precis det som händer när man får ett fosterbarn. Som är beskaffat på det sättet, gärna lite äldre. Tonåringar och så. Som har låg tilltro till andra. Och en fantastiskt hög tilltro till sig själv. När det gäller beslutsfattande och annat. Och när man får känna på den känslan. Att bli styrd. Så förstår man hur det känns att vara familjehemsförälder. Och bli styrd. Och sen behöva rapportera till kommunala tjänstemän hur det går. Och gärna försöka vara positiv. För man vill ju göra ett bra jobb och ha gjort bra ifrån sig. Men det gör man inte alltid. Och man har ofta en känsla av att det går jättedåligt. Då kan vi fånga de känslorna, så kan vi faktiskt hjälpa människor i deras uppdrag. Min utbildning hette ett tag sitta och prata lite.
Mm.
För det är precis vad jag tycker att handledning inte är. Jag är ganska rolig. Jag är socialt kompatibel med många. Men det är väldigt allvarliga saker att handleda familjehem.
Mm.
Så det är inget man ska ta lätt på, att man åker runt och fikar. Och när jag började i en sydskånsk kommun för snart 20 år sedan så skulle vi på ett hembesök, och då sa min kollega, ja, ta med badbyxorna. Det var en familj som hade en tomt vid en sjö, och då brukade familjehemssekreterarna bada och få lite middag. Och det är ju trevligt, men det är inte precis det som hjälper våra familjer att ta hand om barnen på bästa sätt.
Nej, det är ju inte det.
Så jag brukar faktiskt rekommendera folk att inte ens, alltså dricka kaffe innan man går på hembesök, för att särskilja att det är faktiskt ett arbetsmöte.
Mm.
Vilket är svårt för folk att hålla isär. När man sitter i sitt eget kök så blir det lätt familjärt och trevligt. Men det är också ett skydd för en om det är saker man inte vill prata med mig om. Eller som är arbetsam, eller man kanske ska göra ett erkännande att man har höjt rösten eller vad det är. Då är det ju rätt skönt att värja sig med att sitta och dricka kaffe och prata om ingenting.
Mm.
Hoppas tiden går så att jag ska till nästa besök. Men folk brukar vara väldigt nöjda med att man vågar prata om det som är jobbigt.
Mm.
Och det är också det som leder till en förändring. Ja, det var ett långt svar på en kort fråga.
Ja, fast samtidigt var det ju väldigt beskrivande om att det här är en teoretisk utbildning som dessutom är en färdighetsutbildning. Du får de teoretiska bilderna och strukturerna, och sen så får du på plats omvandlande också i familjehemmet att det blir övningar.
Ja.
Så jag tänker att det var en målande beskrivning om syftet och vad du verkligen vill få ut av utbildningen.
Mm.
Har du mött familjehemssekreterarna efter de har gått den här utbildningen, och om de, hur de känner, har de fått verktyg? Och
ja, det är faktiskt en vanlig fråga. Nu ska man ju använda sin skandinaviska ödmjukhet, men det är faktiskt en vanlig fråga var man kan anmäla sig till vidareutbildningen.
Mm.
Som det inte finns.
Nej,
för jag har tänkt att de här 2 dagarna sen är man klar.
Sen är man klar, och ändå finns det behovet av en vidareutbildning.
Ja, men de, i alla fall, och jag har faktiskt haft någon till och med som gått om utbildningen.
Ja.
Som hade bytt kommun och fick dem att betala. Men det är ju inte alla, det finns ju naturligtvis de som är mindre nöjda. Men det här, det som är så tilltalande med just transaktionsanalysen är att det är en lekfull psykologi.
Mm.
som är enkelt att förstå. Mm. Som samtidigt man kan dra det hur långt och djupt som helst om man bara anstränger sig i analysen. Sen ska man komma ihåg att en familjehemssekreterare är ju inte en psykoterapeut som ska lägga familjehemmet på en soffa och analysera deras drömmar. Utan det är ju vardagsrådgivning utifrån relationer som man har hemma. Och man ska väl försöka hålla det till det. Så därför tror jag inte på steg ett i handledning av familjehem. Eller så. Jag tror det, då gör vi det till en vetenskap som är för djup.
Mm. Det ska vara mer handfast och
det ska det
hjälpande.
Vara. Det ska det vara. Ja.
Så familjehemssekreterare, de har efterfrågat vidareutbildning och det är ju ett gott betyg. Men vet du någonting om hur familjehemmen upplevt det när familjehemssekreterarna har fått den här utbildningen?
Jag vet ju hur vi hade det i Malmö när vi drev jourhemsverksamheten. Då hade vi kö av familjehem som vi faktiskt inte riktigt visste vad vi skulle göra av. Vi hade 14 kontrakterade jourhem i Malmö och ett 20-tal på väntelistan som ville ha uppdrag. Och som vi faktiskt ibland med förtvivlan försökte ge till de andra stadsdelarna. Att, men ring Eva på Rosengård. Mm. Men de ville bara jobba hos oss.
De ville bara jobba hos er. Ja.
Det är så. Så att det är väl ett gott betyg för jag tycker. Det har faktiskt blivit så lite grann på de olika ställena jag har jobbat.
Mm.
Men det tror jag inte bara är min förtjänst. Utan det tror jag är att alla andra är väldigt dåliga på att marknadsföra sig.
Mm.
Jag rekryterar ju aldrig familjehem genom att sätta in en annons i tidningen och se vem som ringer.
Mm.
Jag rekryterar i första hand på hästhoppningstävlingar, gudstjänster. Ett av mina bästa jourhem träffade jag på Circle K i Landskrona. I kön där, när vi började skämta om korv.
Mm.
Jag har rekryterat familjehem genom att vara på Astrid Lindgrens värld. High Chaparral, Stugby på Öland. Genom att alltid vara familjehemssekreterare så är du mer privat och mer kanske engagerande för människor. För någon undrar, vad jobbar du med? Jag handleder familjehem. Jaha, vad är det? Och sen så sitter man med telefonnummer på en lapp.
Ja. Fast jag tänker, det kan ju inte bara vara att du är bra på att rekrytera familjehem, för det låter det ju som. Utan det låter ju också som att, verkar som att för att ha kvar dem innebär ju att den handledning du ger också hjälper dem i sitt arbete.
Men det tror jag.
Mm.
Men det är väl lite samma sak där, att man får försöka vara, när vi införde, man får försöka vara vanlig skulle jag säga. Inte så mycket tjänsteman, även om man kan saker så ska man försöka vara på andras nivå. Det finns ett begrepp som Sigvard använder som heter horisontellt synsätt.
Mm.
Att jag alltid anser mig, jag är lika lång som alla människor i hela världen. Inte att jag är empatisk eller kan mentalisera deras känslor eller så, utan jag är jämställd. Som man förr pratar om, och pratar med bönor på bönors vis och med fassan på latin. Eller jag lärde mig ändå, men han var ju lärd. Det tror jag är den viktigaste utgångspunkten, att vara vanlig. Men kunnig.
Vanlig men kunnig.
Men när vi startade Malmö, var ju lite av mitt flaggskepp, för det gick så bra. Med en så stor jourhemsverksamhet, så många kontrakterade hem. Där gjorde vi så som jag ändå hade jobbat hos tidigare arbetsgivare. Att vi var alltid nåbara.
Mm.
Och satsade otroligt mycket på grupp.
Mm.
Så man kom på sin gruppträff, det gör de fortfarande vet jag, nere i Malmö. Varje fredag 9-12 så hade vi det gruppträff.
Mm.
Och det var lite roligt när vi började, så tänkte jag att vi ska ha det som ett öppet hus, som kom om du orkar.
Ja.
Sen blev det obligatoriskt och folk började komma i kostym. De gick på veckans höjdpunkt och träffade sina arbetskollegor. Så.
Och då fanns ju ni där och handledde dem samtidigt.
Ja, ja. Och de handledde varandra.
Och de handledde varandra också utifrån de här teorierna som man hade fått.
Absolut. Ja. Alla fick varsin bok med teorierna som vi tryckte upp.
Ja.
Där de vanligaste modellerna är. Så att alla familjehem jag jobbat med har en liten arbetsbok man kan bläddra i.
Ja.
Och göra egna anteckningar utifrån de olika, ja men tre ringar med jagtillstånden, olika plus och minustecken. Och de går åt i stridström. Det är vissa familjer som vill ha en ny arbetsbok för varje barn som kommer till dem. Och sådär.
Det kan jag tänka mig.
Vissa slänger dem och tycker det är trams. Ja. Så det finns ju hela spektrat där.
Så är det. Och jag vet ju, Henrik, att du funderar på att börja med någonting nytt. Du har ju funderat på att börja handleda familjehem även utifrån teorin SDT, Self-Determination Theory. Och erbjuda familjehemsvård även till personer som har funktionsvariationer. Och det är ju lite nytt här i Sverige. Jag känner inte till riktigt att det är så utvecklat.
Nej, och därför borde ju någon göra det. Det är märkligt att i Danmark har man bedömt att ungefär 4% av dem med funktionsvariation har ett alkoholmissbruk. Eller missbruk av beroendeframkallande medel i övrigt. Och det är en grupp som då antingen har att välja på att hamna i fängelse eller kriminalvård av något slag om de gör något, eller olika gruppbostäder. Allting tyder på att alla mår bättre i en familjelik miljö.
Mm.
Och det är också så enligt Kolding kommun att man, det har visat sig att behandling som utförs hemma funkar hemma.
Mm.
Behandling av personer med det vi förkallade utvecklingsstörning är svårt om den inte är knuten till tid och rum där missbruket sker. Och då får man antingen ha ett behandlingsteam som är hemma hos, eller så får man bo i ett familjehem.
Mm.
Och att det inte finns, det är jättekonstigt.
Mm.
Det är ju bara att göra det. Jag tror det kommer att hjälpa många människor. Vi har nu lite beröringsskräck när det gäller funktionshinder i stort, att man vill inte prata om att man kan ha problem också. Och man förklarar alla problem med funktionshindret som och det är ju inte exklusivt för dem med den typen av funktionsvariation, utan det är ju många som hänvisar att man själv cyklar för man har ADHD eller slår sin fru för man har Asperger och sådär. När det gäller STT så är det ju ett sätt att se på andra människor utifrån deras grundbehov. Som jag tycker är ett vackert sätt att sammanfatta vad vi behöver. Vi behöver känna att vi styr över våra liv, det vill säga autonomi. Vi behöver känna oss duktiga, det vill säga att vi har kompetens. Och vi behöver andra människor, det vill säga att vi behöver tillhörighet. Och jag har provat, jag har varit chef nu ett par år i en kommun för socialtjänsten. Inte bara familjevården. Och arbetat utifrån STT med personalen. Man får nu säga att det är riktigt bra resultat faktiskt. Med stor trivsel. Som egentligen, förr i Lund så skojar man om anarkostalinism, frihet under ansvar. Eftersom det är de två ytterligheterna. Men lite så kan man sammanfatta STT. Att man... Om jag vill ha människor som tar ansvar och är autonoma i sitt yrke, sitt yrkesutövande, så måste jag också ge dem frihet och utföra jobbet som de vill.
Mm.
Och det tror jag, att om familjehem börjar se sina placerade barn som personer som behöver vara autonoma, som behöver vara kompetenta och som behöver tillhörighet, så kommer de att göra ett ännu bättre jobb än de redan gör. Så jag menar inte att handleda familjehemmen bara utifrån deras grundbehov och hur de ska vara autonoma. Utan jag tror att det finns en stor vinning i att familjehem börjar se barnen som personer som behöver autonomi, kompetens och tillhörighet.
Mm.
Jag tror på det så mycket så det är inte klokt.
Nej.
Så jag måste börja
såklart jobba
med det här.
Såklart. Och jag tänker, Henrik, att när du har kommit igång riktigt med den nya verksamheten så tänker jag att familjehemspodden får komma ner till dig och se hur det har utvecklat sig.
Absolut, ni är så välkomna.
Tack. Jag och min kollega Monia, vi har en fråga som vi ställer till alla som vi intervjuar. Och det är hur du tänker att barnperspektivet påverkar de barnen som bor i familjehem.
Familjehemsvården handlar ju om barnens perspektiv. Det är ju själva kärnan i att man överhuvudtaget kommer dit. Det är att man har behov som inte blir tillgodosedda fullt ut. Så det är det vi gör. Man kan prata om alla modeller, men som det nu är så utgår man ju alltid från BBIC när det gäller barn.
Och för våra lyssnare som kanske inte är lika väl förankrade i socialtjänstens arbete, så står ju BBIC för barnens behov i centrum och är ett verksamhetssystem för att utreda och följa upp då insatser kring barn.
där man utgår från olika livsområden och att man får sina behov tillgodosedda. Och det är egentligen är det, kan man säga att det är en utbyggd version om man vill av STT. Alltså man behöver sociala relationer. Ja. Jag ska inte gå vidare med den liknelsen. Nej. Men självklart, barnets bästa är ju det som det hela går ut på.
Mm.
Sen är det en gammal sanning att om vi vill att barnen ska må bra så måste faktiskt föräldrarna må bra.
Mm.
Och barnperspektivet börjar redan i rekryteringen. För det är många som känner sig kallade till att vara familjehem som man faktiskt inte ska vara det. Och det måste man också vara noga med. Det finns ju en mindre trevlig sida av oss som jobbar med familjehem som går ut på att vi säger att nej, vi vill inte att ni ska ha barn.
Mm.
Så det börjar ju redan där, beaktandet av barnperspektivet. Sen går det som en röd tråd. De vi tror är lämpliga ska vi sen stötta så mycket vi kan. Genom att vara så vanliga som möjligt och genom att kunna jättemycket psykologi.
Jättefint, Henrik. Mm. Vi får tacka dig så jättemycket att du vill ha med oss här i Familjehemspodden och så kommer vi tillbaka till dig.
Tack, det ska bli roligt.
Tack.
Ja, det verkar vara en riktigt bra utbildning som jag tänker att man får ta och titta vidare på. Absolut. Det som jag skulle vilja bara lyfta är ju att Socialstyrelsen har ju faktiskt handböcker och riktlinjer utifrån socialtjänstlagen. Och där trycks det faktiskt på och är faktiskt en egen paragraf om att kommuner är skyldiga att lämna handledning. Det står ju råd och stöd och annan hjälp som behövs till den som vårdar ett barn som inte är ens eget. Så jag tänker att det är jätteviktigt och det som också framkommer i studier som Socialstyrelsen har gjort är ju att det faktiskt kan vara avgörande för att barnen ska bo kvar i samma familjehem och få utvecklas och trivas att familjehemmen får rätt stöd.
Mm. Ja, onekligen verkligen den här utbildningen har ringat in alla de här olika områdena och behov som familjehem kan ha. Och om du som lyssnare har andra tips till oss är du välkommen att höra av dig till oss på familjehemspodden.se. Där kan du skicka meddelanden till oss men du kan också titta på material som vi har lagt ut.
Absolut. Och så vill vi påminna om att kika på vår Instagram-sida och Facebook-konto.
Mm.
Tack så mycket.
Hej då.